Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Just densamme.
Och det här avsnittet så kommer det bli en hel del dryck. Allt vad man ska dricka när man är bakis till påfyllnadsetikett med mera. Men du är nyvaken, Edvard.
Ja, jag tog en liten tupplur på 45 minuter. Jag oftast låter barnen mig inte sova riktigt så länge som jag behöver egentligen, så det har blivit nästan en tradition att jag i alla fall varannan dag så blir det att jag får ta en liten powernap på eftermiddagen. Men nu blev det lite brådskande så jag kastade mig hit och göra kaffe och hälla upp ett glas och allting blev lite kaotiskt och jag är lite snurrig i huvudet fortfarande, men snart är jag vid full vigör. Just då håller jag på att försöka se om jag kan fälla ut micken eller vad är det jag... Är det en sladd jag håller i? Där, nej, där var micken. Micken är redan utfälld. Det är därför jag inte behöver fälla ut den. Och det där var en penna och inte en mick. Ska vi tala om sprit? Jag trodde vi hade enats om att vi ju inte skulle ha så mycket alkoholromantik i det här programmet.
Ja, fast det där kan vi ju inte stå för. Jag tycker ju man ska stå för sina ord, men det finns gränser också.
Ja, det är sant. Det är sant.
Det är det. Vad har du i glaset med tanke på det?
Jag har precis hällt upp ett glas av Rålund, klassiskt torrt vin av blåbär. Alltså ett av alla de här exemplen som finns på att Sverige återigen börjar få en bär- och fruktvinskultur. Det var ju så att när staten, elaka staten, konfiskerade hela den svenska alkoholtillverkningen i början av 1900-talet och förbjöd all import och all försäljning och allting utom i statens regi. Då brydde de sig inte att ta över egentligen frukt- och bärvinstillverkningen, förutom att vin och sprit fick göra någon form av körsbärsvin av låg billig sort. Utan alla de här små odlarna som verkligen jobbade med att odla frukt och bär för vintillverkning, de upphörde. De bara försvann. Det var en hel bransch man bara slog ut då. Men på senare år har det ju börjat bli populärt igen. Det finns en hel del glögg som görs med olika... lokalproducerade, för man vill ha närproducerad glögg och då tycker man det är intressant att göra på äpple eller på blåbär eller tranbär eller liknande. Och det finns även en del viner och det här är ett av dem jag tycker är mer lyckade, som är mer likt egentligen. Alltså det smakar inte alls som ett kissebärsvin, alltså en sån här körsbärsvin eller kir eller något sånt som också kan vara intressant, utan det smakar väldigt nära egentligen ett torrt rödvin, men det är klart att det är blåbärstoner i det, men jag skulle nog kunna bli lurad att det bara var typ en tredjedel blåbär och två tredjedelar druvor man gjort det på.
Ja, det där med fruktvin, där vi aldrig pratat, eller har vi det kanske, men det var ju Per Fritzell, han startade i Grythyttan vin och gjorde ett hjortronvin på 90-talet, det var väl en av de första som började
precis.
Exakt, medan man då i Finland har behållit den här kulturen under alla år. Det har ju varit betydligt större där med frukt- och bärvin, och det är ju helt idiotiskt att vi inte ska jäsa vårt rika skafferi här till alkohol.
Vi har ju så enormt mycket blåbär i skogarna som inte tas tillvara. Och det gör ju fram till alla de här mirakelbären man har hittat i djungeln i Latinamerika, där det väl visar sig att de jämförde dem med blåbär och lingon, så är ju blåbär och lingon ännu nyttigare.
Ja.
Och vill man ha bort då, det enda som man då, om man kanske har diabetes, inte vill ha i blåbären, det är möjligen den där lilla mängden socker som finns, även om det är mycket mindre än i annan frukt och bär. Men om man då jäser dem, försvinner ju det, då är det bara 100% nyttigt.
Ja, så att mer blåbärsvin till folket.
Absolut. Har du prövat den här Roland?
Jag har aldrig gjort det.
Jag tror det är en fransk vinmakerska, om jag minns rätt, som gör dem. Så den har mer, alltså den är inte egentligen smakmässigt i den svenska bärtraditionen, utan mer i en kontinental vin, alltså druvvinstradition, fast den görs på blåbär. Det är ganska roligt.
Ja. Själv har jag ett glas Tegnero Zone VSOP Brandy i glaset. Oh. Tänkte att jag ska mysa lite. Och det här är ju nästan en konjak. Den är tillverkad i konjak i princip som en konjak. Men jag vet inte om att den inte uppfyller ålderskravet riktigt, som att den inte får heta konjak. Men det gör att man får en fantastisk produkt till ett väldigt lågt pris.
Tegnero Zone har ju en del jättebra grejer, eller de skapar en del jättebra grejer som sin punch och sin konjak, och det är flera sånt där som sker i den här gamla fina, deras glögg i gamla fina svenska, vad kan man säga, sena 1800-talstraditionen. Sen blev ju de uppköpta av Galatea, va? Galatea blev uppköpta av Martin och Servera, så idag finns det kanske inte så, jag vet inte om de har så mycket profil på Tegnérs mer för nya varumärken, om det finns någon, vet du om familjen har något inflytande längre? Det har de inte, va?
Det tror jag de har. Jag är övertygad om det. Det är en vinhandlarfamilj som sträcker sig 400, eller fyra generationer, inte 400 år, utan jag tror det är fjärde generationens vinhandlare.
Ja, men det är ju jättekul om de fortfarande, för jag tycker att de produkter de har tagit fram genom åren har varit väldigt, väldigt bra kvalitet på. Jag gjorde själv reklam för deras punch, deras glögg var det jag gjorde reklam av för några år sedan. Innan jag hade en egen glögg så gjorde jag reklam för deras glögg. Och min egen får jag inte göra reklam för, konstigt nog.
Det var tråkigt att höra.
Men inte här i alla fall. Men jag kan ju säga att deras är god.
Ja, det är den. De var ju först med att använda kvalitetsvin i glöggen istället för bulkvin, och nu har ju hela den här glöggsegmentet har ju fullständigt exploderat, och det har ju blivit mer innovationen i mikrobryggvärldarna, där man ska få varandra med exotiska innehåll.
Jag skulle ju inte ha något emot om man faktiskt hade en att glögg, EU satte ju in det här att det inte får kallas glögg om man har bränt, i alla fall inte starkvinsglögg om det innehåller något annat än en druvdestillat eller konjak, och den svenska traditionen är ju att ha renat i ihop med vinet. Så det har ju varit väldigt dumt. Många svenska glöggsorter har inte fått stått, de har inte vågat skriva ut glögg överhuvudtaget. Och sen har det varit lite slagsmål där EU hävdar att det är misstolkat, att det egentligen skulle fått stå glögg men inte starkvinsglögg, utan i sånt fall brännvinsglögg eller så. Men det har varit väldigt problematiskt, det där EU-direktivet. Vad jag tycker man hade velat ha i ett sånt direktiv, det är ju att glögg faktiskt måste vara, precis som man stipulerar att en akvavit måste vara kummin eller anis eller fänkål är det väl som måste dominera. Koriander tror jag ingår också. Och så får det vara någon mer grej, men det är det som måste vara det dominerande. Så tycker jag det skulle vara ett krav på, för att få kalla sig glögg skulle det vara gjort på rödvin och behöva domineras av de här klassiska kryddorna, och sprit naturligtvis, men att det ska vara kanel, ingefära, pomerans, kardemumma och nejlikor. För de här andra grejerna, ibland är de hemska, ibland är de jättegoda, men det är ju ofta förra årets årsblossa var ju en tropisk drink man serverade varm. Vitt vin och tropiska frukter liksom, eller det har varit spiskummin och det har varit mango, det har varit allt möjligt som inte har minsta glöggsmak. Jag tycker det är lite synd att man behöver kalla det glögg. Jag tycker man kunde sälja härliga varma juldrycker som inte är glögg också, och så kunde man behålla namnet glögg för det som ändå lite mer är glöggsegmentet.
Ja, eller separera det som i mjölkhyllan där det är laktosfria produkter och annat får äta mjölkdryck.
Ja, precis.
Så man har glöggdryck där man kan gå fullständigt vild i sin innovation och sen behålla den här klassiska traditionella drycken.
Kanske så, för jag gillar, jag tycker det är kul med alla olika. Sen kan jag tycka vissa som Saturnus, som även gör min egen glögg, de gör en alkoholfri som är hallon och lakris. Ja. Och där har jag väl passerat, där har de tappat mig fullständigt liksom.
Det får inte ens heta glöggdryck.
Nej.
Det får heta varm saft.
Det är lite som cidern i Sverige. När vi hade ju ingen alkoholhalt i cider i Sverige på säkert 70 år. Den försvann också med i det här förstatligandet i början av 1900-talet, och sen kom den först tillbaks på 1980-talet, kom väl astrakansiden, och sen började det komma franska cidersorter till Systembolaget efter EU-inträdet, eller om det var något tidigare.
Strongbow var ganska tidigare, de här brittiska.
Ja, då, det är möjligt, men jag undrar om inte de franska nästa, de var nog samtidigt i alla fall. Det kanske togs in franska och engelska samtidigt. Jag tror astrakan var allra först när det återigen tillkom. Alltså från Kiviks då. Men innan dess kunde ju... Cider var ju allt. Banansider. Alltså det var en vanlig bananläsk kunde kallas banansider. Och jag håller i sig på att läsa... Makten och härligheten håller jag på att läsa om. Jag har bara läst den på svenska tidigare. Nu har jag den som ljudbok på engelska. Det är ju en av världens bästa romaner. Kanske den bästa roman som skrivit Graham Greens. The Power and the Glory, i alla fall om man är katolik och intresserad av sådana tankegångar. Och
han fick aldrig Nobelpriset, Graham Greene.
Nej, det är helt bizarrt, helt bizarrt. Ja. Det dömer sin institution tyvärr. Men det var väl för att han var katolik. Akademin innehöll ju flera katoliker, men de innehöll också några sådana här riktiga katolikhatare. Så jag undrar hur på den tiden, hur de, när de ändå höll ihop och inte bråkade, och ändå hade de sådana totala
inte bråkade utåt, de bråkade Nej. Bara inåt.
Det kan ju ha varit så för den tiden. Eller också tog i katolikerna i den kristna martyrtraditionen allihopa och lät sig köras över ständigt. Ja. Men i alla fall, där läste jag. Där var det faktiskt också under då, det utspelar sig då i Tabac, som är en delstat nere i sydöstra Mexiko, som ju totalförbjöd religion och brände kyrkorna och sköt ihjäl alla präster om de inte lyckades fly. Så alltså det var värre än Stalin-Sovjet till och med, en av de vidrigaste platser som funnits på jorden under de där åren, när det var hela Mexiko var ju kommunistiskt och med väldigt strikt, nästan alla kyrkor stängde, så det var väldigt strikt och åthutat och så, men vissa stater var då mer radikala, vissa var mer liberala. Det låg alltså på delstatsnivå väldigt mycket av besluten, och särklass liksom tusen gånger värre än alla andra var då det här tabak. Men de hade även alkoholförbud, så precis som i USA samtidigt då, för det var ungefär under den perioden. Då läser jag förresten att de dricker någon kemiskt, ganska äcklig läskedryck som smakar som är kemiska smakämnen. Och den kallas faktiskt också någonting med cider. Så det är inte bara i Sverige som cider har liksom fått bli en beteckning på allmän konstiga söta läskedrycker som inte har något med jästa äpplen att göra. Ja. En lång, lång utvikning. Skål!
Skål!
Har vi ens börjat programmet idag? Eller har vi, du har sagt att vi sitter här, men sen har vi...
Ja. Jo, men vi är här tror jag.
Vi är här, ja vad bra.
Jag är nästan helt övertygad.
Vad bra. Vi ska säga till alla lyssnarna, det här med bär och fruktviner hade vi inte alls tänkt att prata om idag. Det är bara att komma in här.
Men ponera då att du har haft en lite för glad kväll och druckit alldeles för många glas eller flaskor med fruktvin. Bara så att det kommer i sinnesstämning här nu till lyssna frågan. Och just så vaknar du upp med total sprängande huvudvärk och undrar vad det är, vad som hände. Och att kläderna ligger som ett streck genom hela huset. Så du kan följa din väg hela vägen till entrén. Och då är frågan
man
så
undrar,
här.
Men skorna då? Hade jag inte dem med mig hem?
Det är nog det enda du har på dig i sängen när du vaknar upp. Och då är frågan, vilken dryck ska man dricka dagen efter dagen före?
Ja.
Hejsan Mats, Edvard och Gunilla. Jag har en liten fundering gällande dagens första alkoholdryckesintag, dagen efter ett tidigare intag. I alkoholromantikens tecken undrar jag vad ni rekommenderar för dryck att börja dagen med dagen efter. En välkyld kölsch är ju inte fel. Men vad brukar ni föredra? Med vänlig hälsning till världens bästa podd, Jörgen Lundgren.
Ja, och det mest klassiska man vill hålla på traditionen, det är ju den här märkliga traditionen som har funnits spridd i väldigt många länder. Jag vet både, i alla fall nästan hela Europa skulle jag säga, att det är då på något vis ska vara en fördel att dricka mer av det man drack sist, det allra sista man drack innan man la sig, den sista alkoholhaltiga dryck man drack innan man la sig. Så har man hållit på att trycka i sig champagne det sista man gjorde, måste man öppna en ny flaska champagne. Om man druckit någon sötsliskig cocktails 4 på morgonen, så ska man blanda till den på morgonen. Och har man kvar ett halvflaska rödvin som man hade druckit halva, så ska man dricka den. Det här är väldigt spridd uppskattning, men jag skulle säga att det är ren skrock. Det har ingen vetenskaplig tradition, och ofta är det inte alls de saker man känner för att dricka på morgonen som man drack det sista på kvällen. Jag har därför inte följt den här linjen, men man kan göra att om man är väldigt traditionsbunden. Istället skulle jag säga att det viktigaste är att egentligen är ju alkoholen, om man är bakfull. Det enda som hjälper mot baksmälla, om man inte ska ta till väldigt starka receptbelagda preparat. Eller Optalidon som man kan köpa på apotek i Spanien, små sköra piller, om de fortfarande är receptfria. Jag tvivlar med numera, för de är också rätt drogaktiga. Jag tror nästan det är någon amfetamin liknande. Men hjälp, det gjorde de när man var ung. I alla fall, då är det ju alkohol som hjälper. Och det är ju för att alkoholen botar ju inte riktigt baksmällan, men det skjuter baksmällan framåt, har vi varit inne på tidigare.
Ja.
I och med att kroppen då, först bearbetar ju kroppen bort alkoholen, och sen börjar den bearbeta bort det här, kommer du ihåg vad det heter, det här ämnet som det först...
Nej.
Det blir ett ämne i kroppen och någon form av syra av något slag. Och sen är det ännu jobbigare för kroppen att arbeta bort den.
Ja.
Som bryter ner den i 2 steg. Och kan man då skjuta det här så att där sker när man ligger och sover andra natten, så slipper man ju väldigt mycket lidande. Åtminstone skjuta det så man kan få det att komma under eftermiddagen när man tar en tupplur eller tar det lite lugnt, och inte när man ska iväg till något viktig. Ja, jag ser inte att gå iväg till jobbet och köra en jumbojet, för då kanske inte en... Jättebra att han återställer. Men det kan vara bra till en hel del andra tillfällen. Som när jag var ung så jobbade jag som tentavakt en hel del under mina universitetsår. Och då kunde man ju ha festat, det var ju alltid lördagar. Och då kunde det ju hända att man hade festat fredagen, även om man i och för sig festade lika mycket veckans alla dagar på den tiden. Men det kunde vara på en fredag och man vaknade upp på lördagen. Och man visste då, man kom hem vid 4 på morgonen, eller 3 i alla fall, och man visste att det här kommer, jag måste gå upp klockan 7 för man ska vara där vid 8 eller något sånt och börja tentavaktandet. Och då hade jag alltid systemet, jag hade 2 väckarklockor, jag hade en fickplunta med whisky och jag hade en koffeintablett.
En klassisk kombo.
Ja, och då ställde jag den ena klockan 2 meter bort från sängen. Däremellan satte jag en pall. Jag satte en pall 2 meter bort. En meter bort satte jag en pall med koffeinet och whiskyn. Och sen satte jag den andra klockan då vid mitt nattduksbord. Så när klockan ringde, för i vanliga fall skulle man bara stänga av den, var jag tvungen att tvinga mig upp ur sängen när den första klockan ringde. Och verkligen gå upp. Och när jag då ändå stod där upp, då var jag nog vaken för att kunna då ta koffeintabletten. Eller koffeintabletterna i vissa fall. Och svepa den där fickpluntan med whisky. Sen gick man och la sig igen. Och sen en halvtimme senare ringde den andra klockan. Och då var det ju ganska trevligt att gå upp. Man hade hunnit bli berusad igen. Och koffeinet hade gjort att man var vaken. Baksmällan var skjuten i sank. Och man kunde gå iväg och sköta sitt arbete ganska bra.
Det låter ju föredömligt. Det här är ett husmorstips som borde publiceras.
Ja, det tror jag skulle kunna få igång så här efter corona och så, när folk kanske slappar till lite, så kan det här vara bra. Men det här kan vara bra nu också om man har en sån här Zoom-möte med chefen och de viktiga leverantörerna eller något.
Ja.
Och så har man råkat hamna i den här situationen. Det vet man ju redan kvällen innan. En dansk läkare sa åt mig en gång istället att ta 2 Panodil innan man lär sig. Och det har viss verkan, men det är fruktansvärt farligt för levern. Och kraftigt på fyllan, ha som vana att trycka i sig paracetamol samtidigt. Det skulle jag säga, gör inte det. Gör istället mitt trick med whiskyn, koffeintabletten och de 2 väckarklockorna.
Det här med en återställare, det engelska uttrycket är ju underbart. Hair of the dog that bit you.
Ja, just det. Precis.
Att man tar lite hår från hunden som beten.
Och där har du ju den magiska föreställningen att ont ska man inte fördriva, så att man använder... För att det är ju en gammal magisk sak. Om du får ett problem med ett infekterat hundbett, så är det ju typiskt sånt man gjorde i magin. Man måste få tag på hunden, få hår från hunden, och så gör man en magisk ritual och stänker på. Så det är väl därifrån det här kommer, med att det ska vara av samma sort som du har druckit dagen innan. Och det är helt enkelt, hela citatet har nog sin uppkomst i gammal magiskt tänkande.
Ja, man kan ju prova med blodiglar också. Det var ju populärt förr. Jag har aldrig testat det mot baksmälla.
Det skulle nog kunna vara bra när barnen börjar bli lite för dryckesglada. Så där. Jag skulle inte vilja testa mig på mig själv. Men om de ligger där och kommer in som 15-åringar och druckit för mycket. Ja, det är helt okej, Melchior. Men ska du kunna klara skolan idag så då är det blodiglar som gäller. Kan du bara leva och klara av boten så har pappa ingenting emot att du dricker.
Ja, men jag tyckte det här med välkyld kölsch är ju inte fel, eller en nordtysk pilsner fungerar ju alltid att få ner om den är välkyld. Ja.
Numera, det är rätt sällan jag måste säga att jag blir bakfull idag. Det är nästan bara en gång om året när jag har varit på Freien Kårstudenten in Svedens årliga utflykt till skärgården när vi har årsmöte och firar knajpe. Då kan det vara lite tufft dagen efter. Eller då kan det vara extremt tufft. Små tufft kan det vara annars. Men alltså det här att jag verkligen behöver en återställare redan till frukost. Det kanske inte ens händer riktigt med varje år. Eller högst en gång. Men det händer ju ibland att man gärna tar en återställare till lunch. Man har ju lite lite jobbigt under förmiddagen. Och sen beställer man gärna in en öl eller ett glas vin till lunchen. Och så blir allting mycket lättare. Men om jag någon enstaka gång har det, för att jag har varit på Favsias till exempel, då tycker jag just att numera skulle jag inte vilja trycka in med whisky. Min kropp är liksom lite gammal manskänslig, magen och sånt där. Och då tycker jag just en överjäst öl som ju är mjukare, den är inte lika stickig som en pilsner. Och kölschen är ju överjäst, det är ju egentligen som en påminner om en engelsk ljus ale. Så en kölsch eller en Boddington eller något sånt där som är väldigt mjukt och snällt mot kroppen och inte jättestarkt utan man får mycket vätska också, är nog det jag skulle välja idag om jag skulle ta det som det allra första innan.
Lite krämigare i stilen.
Ja, innan frukost liksom.
Ja, men jag är ju väldigt förtjust själv i Bloody Mary och då vill jag ju gärna ha den riktigt uppkryddad så att man svettas ut gårdagens styggelser.
Det är ju härligt, men det känner jag mycket. Jag blandar den sällan hemma, men just om man går iväg direkt bakis och jäklig iväg och slänger på sig kläderna och går ner till en restaurangbransch där man träffar lite vänner. Att då sitta där och klockan har lyckligtvis redan passerat 11 så de serverar och ta in en Bloody Mary. Det är ju alltså ihop med lite små laxskivor och en croissant eller vad det är. Det känns ju fantastiskt.
Aha. Sen tycker jag oftast det går att alltid få i sig ett glas kall, riktigt kyld sansär eller polyphémé för att de är så friska de här vinerna i stilen.
Ja.
Så då pignar man till lite grann och livet blir ganska trevligt.
Det är sant. Fernet Branca är ju det klassiska, det brukar man i England. Alltså Fernet Branca är ju en fantastisk dryck. Och engelsmännen brukar väldigt ofta, jag vet att jag var en stor Fernet Branca-fan när jag var ung. Mycket för att jag hade läst att Sven Stolpe alltid drack det. Alla hans, de här roliga historierna i hans, de här mer anekdotiska, låt mig berätta och låt mig berätta mer och vad de heter om hans olika eskapader runt om i Europa. De slutar alltid med att han kommer ur alla knipor och smärtor och så genom att de dricker Fernet Branca. Så jag blev väldigt förtjust för den branka och brakte mycket. Men när jag beställde det i England, det är ganska ovanligt där, då sa alltid bartendern, vadå, är du bakfull? För där såg man det som en ren baksmällemedicin. Och det stämmer ju så tillvida att det innehåller ju så här 100 olika läkemedelsurter som historiskt under tusentals år används i olika, mot olika medicinska åkommor och lidanden. Så nog 17 finns det någonting där som säkert botar baksmälla också.
Ja, men Fernet Branca brukar användas som profylax, det vill säga för att förebygga. och man ätit lite kött eller någon skalig och liknande som man känner är lite sådär funky town. Då tar man sig en Fernet direkt och så vet man att man kommer klara sig.
Just det, ja, men det är en klassiker att det är för magen också. Det är samma som Underberg, har ju samma funktion i Tyskland. Där de säljs ju aldrig, det finns ju inga stora flaskor med Underberg, utan Underberg finns ju bara i såna här små miniatyrflaskor, mindre än vanliga miniatyrflaskor. Och så hänger de typ som på ett patronhölster i barerna. Och så kan man beställa in en sån om man just vågar känna sig lite risig och undrar hur
det ska gå. I en lite pappersförpackning.
Ja, precis. Samma som Angostura Bitter har ungefär. Samma princip. Så det är verkligen signalerar medicin.
Det är en miniatyr av en miniatyrflaska.
Och där kommer jag att tänka på en av de många gånger jag var i DDR, gamla Östtyskland. Jag vet inte hur många gånger det hann bli, men jag bodde ett par veckor där ihop med en katolsk ungdomsgrupp påsken 85 kanske det var första gången, och sen var jag väl över själv kanske en 4 gånger innan innan återföreningen slutligen. Och det var ju ganska läskigt. Alltså man gick ju där när man gick över gränserna. Så det var ju Checkpoint Charlie, det kunde ju vara 15. Man gick gångar, det var som en labyrint de byggt upp. Så hela tiden var det en person man talade med i en lucka. Och sen gick man vidare och så talade man med någon i en annan lucka. Och någon i en tredje lucka på någon fjärde ställe skulle man kontrollera sig för ditt och datten. Och det var ju hundar och det var uniformer och det var vapen. Och det var liksom, det var ju en, allt var den optimala maktdiktaturen som förtrycker sitt folk liksom kan erbjuda, fanns ju där liksom. Och en gång kom jag där och skulle bara gå på dagsvisum från Berlin och tog pendeln till Friedrichstrasse, den vägen de flesta punkistarna brukade ta, som inte var Charlie, och jag har en kasse, jag bodde i Trier då, så jag hade slängt ihop lite grejer. Det måste ha varit när jag var där precis när det var kring murens fall, precis. Det var dagarna efter muren hade fallit, och då åkte jag bara in över dagen till Östtyskland. Och de rönkar min lilla väska. Och så ser de att så ber de mig tömma ut den. Jag tömmer ut den, tar ut allting. De känner på den så här. Så rönkar de igen och så frågar de om det finns någon lönnfack. Och jag säger det finns ingen lönnfack. Mm. Och så pekar de på röntgenbilden och då ser jag att det liksom ligger en liten patronbälte där med patroner. Så någon har liksom stoppat på ammunition eller tårgas eller patroner eller något i min väska när jag ska in till DDR. Och jag tänker bara, nu kommer jag, visserligen har muren fallit, men ingen trodde ju då det skulle bli en återförening, att hela diktaturen skulle upphöra. Man trodde bara det skulle bli en liten uppluckring. Så jag tänkte, nu åker jag in på 10 års fängelse tukthus i Östtyskland. Jag var så jäkla rädd. Och jag hade ingen aning vad det kunde vara. Jag hade ingen aning vad det där lönnfacket var. Men till slut så är det en duktig Stasi-officer då, som är lite smartare än de andra, som hittar det där skumma lilla lönnfacket. Och då var det en väska jag hade haft. Jag hade haft ett halvår tidigare som handbagage när jag åkte från Stockholm till Tyskland, när jag skulle dit för att bo där hela året, och hade haft mer än upp på färjan, och där hade jag tydligen köpt ett fempack med underberg och druckit en, för jag väl hade lite dålig mage eller kände mig lite risig, och lagt ner de andra i ett fack. Så när man väl stängde det var någon väska jag hade fått från mamma som jag inte hade haft det, när man stängde det, då gick det liksom inte att se att det fanns ett fack längre. Så de där hade legat kvar där ett halvår och var en helt annan lucka. Så när de väl får fram den så är det bara 4 små underberg i det hela.
Blir de glada?
Ja, alltså Stasi-officerer skrattar ju aldrig, men man kunde ändå ana en liten ryckning i en mungipa på en av dem liksom, och sen viftar de förbi mig.
Jag är en vän som gick igenom tullen, och precis när han kommit ut, det var en sån där tullen, alla var där och gick igenom allting, och det var hundar och allting. Så, och så tog han på skoj och ropade ut högt, jag klarar det! Och då var det ju ett gäng händer på hans axel, och så sögs han in, och han var där väldigt länge. De gick till och med igenom hans Fisherman's Friend en för en.
Ja, de hatar ju såna där skämt, även om ingen människa någonsin på riktigt, en som verkligen smugglar skulle ju aldrig göra sånt där, så vill de inte ha den attityden, så det är väl de jäklas väl extra med. Jag hade faktiskt ett liknande tillfälle, om jag får dra en anekdot till. Vi var på tågluftning, jag och Patrik, min gode vän. Och så hade vi varit över bara för att se Jugoslavien över dagen, också på dagsvisum, och skulle tillbaka in i Österrike efteråt. Vi var väl 16 eller något sånt. Och det enda som fanns där i Maribo, som staden hette, att köpa för pengarna vi var tvungna att växla in. Så man var ju tvungen att växla in till de här värdelösa valutorna som inte gick att växla tillbaka eller ha någonting till. Man fick inte ens föra ut dem igen. Så man var tvungen att köpa upp allting. Och det enda som fanns, det var att vi hittade något 7-pack med miniatyrflaskor med lite hemgjorda Slibovic och liknande. Och varsin attachéväska, så här klassisk fyrkant, du vet, de här riktiga som var lite inne på 80-talet, men samtidigt sånt som man tänker sig i alla så här spionfilmer, de har pengar i liksom, när man betalar.
De var otroligt rektangulära och kantiga.
Exakt, och de användes ju nästan bara för att liksom smuggla diamanter eller sedlar i filmer.
Och man fick det här dubbelklicket när man öppnar dem på varsin sida. Just, och så följdes de här låsen upp.
Om man ville se väldigt formell ut, liksom väldigt så här, ut som en finanskille. De var jättebilliga, jättemärkligt att de tillverkades sådana i då i Slovenien måste det ha varit, alltså med Jugoslavien på den tiden. Men det var det enda vi hittade vi kunde köpa, så vi köpte varsin sån. Och sen åker vi ut, men vi är ju bara 16 och vi är ju svenskar, så vi är ju livrädda för tull. Inte för att det liksom är en diktatur, och inte Jugoslavien var ändå ganska lättsamt. Men inte för liksom, vi är ju bara rädda för, och det enda vi tänker på är liksom, åh, vi är bara 16 så vi får inte inneha sprit. Liksom, de där länderna är ingen som bryr sig om det.
Och så har vi då, treårsgräns.
Så sitter vi där och vi har inga andra prylar med alls, för vi har kvar våra ryggsäckar på ett vandrarhem i Österrike där vi sover på natten. Och så vi åker där, det här tåget då, tillbaks, och så har vi varsin alldeles splitter ny attachéväska. Och tullarna måste ha sett någon spionfilm, måste de ju tro att vi är de sämsta kurirerna i världen. Vi har fått de där fulla med sedlar eller knark eller diamanter, och så ska vi smuggla ut dem ur landet, och inte ens haft vett att lägga ner dem i någon jutesäck eller något. De sitter där i övrigt så här sunkiga tågluffarklädda med dessa splitter nya attachéväska. Så de bara kastar sig över oss och säger att vi ska öppna. Och vi får ju panik och vägrar att öppna. För vi tänker, då kommer de märka att vi har sprit. 7 stycken miniatyrflaskor. Så vi ser så skuldmedvetna ut. Så de tänker, nu har de gjort årets kupp. Och när vi väl öppnar, och de får säga att det var en miniatyrflaskor med Slibovica för några kronor. Så, och lite likörer typ. Då bara, ja, de skrattade faktiskt. Det var väl skillnaden. I Jugoslavien kunde man skratta till skillnad från DDR, även om man tillhörde polisen.
De såg en befordran där för året.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men tillbaka med det här med dagen efter, dagen före. Mitt allra sista tips där, om det är riktigt illa, det här är nödvarianten. Till exempel om man är på 3 dagars bröllop och har gått ut för hårt en kväll. Och sen måste man upp och man måste kunna vara respektabel. Man måste kunna gå på det igen och fortsätta festa. Och det bara inte går, det är knappt så att vatten vill ta sig ner i systemet. Då är det White Russian funkar alltid.
För grädden lägger sig snällt.
Ja, med en fet mjölk och en kaluan. Jag tror kalua är en kaffelikör som gjorde i Danmark. Och en skvätt vodka.
Den är inte gjord i Mexiko, har jag alltid trott.
Nej, den är brandad så.
Det är bara fake. Okay.
Ja, men jag tror den är gjord i Danmark.
Mm.
Jag är osäker. Jag gissar. Men
vi borde någon googla, men vem bryr sig?
Ja, det får vi kolla. Men jag tror den kommer från Danmark. Men den går alltid ner på något sätt. Och då har man lyckats bite the hair of the dog that bit you.
Yeah.
Men härifrån så tänkte jag, innan vi pratar med dryck, för det kommer inte ta slut här, så tänkte jag att vi hoppar över till hushållsost.
Absolut, jag måste bara... Alltså det står ursprungslands Mexiko på Kalovan, ska jag säga, på Wikipedia. Men den kanske har licenstillverkats i Danmark. Det är under det glada 80-talet, vem vet. Eller också köpte du någon sån här liten B-variant som heter Kaluja eller något, med en aning annan färg på etiketten, och som gjordes i Danmark för halva priset.
Ja, men du har helt... Den är så mexikansk det bara kan bli. Det är nästan som att säga att tequila är svenskt. Att man ber om ursäkt redan nu. Även solen har sina fläckar, Edvard.
Ja, till och med solen, det har du rätt. Ja.
Och solen här, hushållsosten, Det är kylskåpets sol. Den dyker ju upp ibland.
Ja.
Och här har vi en lyssnarfråga från Karin. Lyssnar alltid på er podd. Ni är två härliga filurer. Har du blivit kallad filur innan?
Ja, någon gång har det nog hänt.
Har lagrat en vaxpackad...
Jag filur, jag sist min broder.
Ja, det ser. Har lagrat en vackpackad hushållsost i kylen i drygt 2 år. På grund av corona kunde jag inte ha den ostfest jag planerat. Kan jag lagra den 1 år till?
Det här är ju viktiga frågor som påverkar oss alla i den här tiderna. Då skulle jag säga, jag har ju då provat både 1-åriga, naturligtvis 2-åriga, 3-åriga och till och med som börjar närma sig 4. I de fallen har de alla legat i en govens matkällare som har ganska, den är kall men den har ändå rätt stora svängningar i temperaturen mellan sommar och vinter. Ja. Jag har inte någon mått på det, men jag skulle gissa att den kan gå upp mot säkert 13-14 grader när det varit het sommar länge och ner. Det är inget ställe där man har toppviner liksom. Och går ner till ja, vad vet jag, ganska kallt, som ett kallt kylskåp på vintern. Men det är naturligtvis ganska långsamma växlingar, men ändå. Och där kom jag fram till att den når helt klart sin topp efter 2 år. 2 är väldigt mycket bättre än 1. 3 är ätbart, men den har tappat lite grann.
Den är vackpackad i kylen. Och
ja, vackpackad ska de alltid vara, annars möglar de. Så den ska absolut vara vackpackad, det enda sättet. Men sen har jag även provat själv att göra hushållsost, lagra i kylen. För jag har inte haft dem i någon matkällare, utan jag har haft det i kyl. Och då är det jämn temperatur på 2,5 grader eller något sånt, tror jag vi har i vår. Och då händer det väldigt lite på 1,5 år, kan jag säga, eller till och med på 2. Jag har inte kommit upp riktigt 2, men på 1,5 år händer det ganska lite i utvecklingen jämfört med den där det är mer växlingar. Så jag skulle kunna tro att om man har en kyl med ganska låg temperatur som vi, så kanske toppen snarare nås vid 3 år, medan som man har i en källare med stora växlingar nås toppen vid 2. Så jag tror att om det är kyl och inte matkällare, att hon ändå kan känna sig ganska lugn att den fungerar bra även efter 3 år.
Ja, så Karin kan sova gott om natten här,
ja,
och öppna sin hushållsost efter 3 år. Hon får gärna skriva in när hon öppnar den vad hon tyckte om den.
Ja, och när man öppnar den, då är det ju jättemycket vätska den har tappat. Så man får öppna den ovanför vasken och så rinner det ut ett par deciliter saltvatten, och det får man inte tycka är skrämmande. Och
sen kan man göra någonting med det?
Om någonting... Ja, inte, man skulle kunna koka mer smör på det, men det behövs ju liksom, om man har 10 liter eller i alla fall, så kan det ju bli lite mer smör med de där små mängderna. Och så är det ju salt, så är salt med smör kanske inte så gott. Jag tror tyvärr man får låta det gå förlorat. Men sen tycker man att hela osten kanske ser lite konstig ut och tror att den kanske är möglig eller något. Men det är den inte, utan det som är att det vidare har bildats ett tjockt saltlager. Det blir som en saltskorpa utanpå den efter den där lagringen. Ja. Så det är bara att man tar en osthyvel och så tar man bort den allra yttersta skivan. Och sen är det bara att börja äta den. Det är ingen fara med det här saltlagret heller. Det är bara att det kan se lite oaptitligt ut. Så skär man bort det med en osthyvel, ser den mer aptitlig ut, osten.
Ja. Jag fick en jättekonstig craving i förra veckan.
Ja.
Finns det ett bra svenskt ord för craving?
Det är en bra fråga. Alltså, man sugen brukar man ju säga, men det är inte lika starkt så där. Alltså, en craving är väl
svårt,
just att man blir
sugen.
Svårt sugen på just en viss sak, så där man kan bli att man bara måste ha chokladmousse eller man måste
blir
ha lakrits.
Påtagligt
eller...
sugen.
Ja.
Jag blir påtagligt sugen, och det är de här brantskorporna med orangea paketet med det här lilla pojkansiktet.
Svigebäck kallas det på tyska.
Okej. Och så smör på det. Och sen så den här sydafrikanska marmeladen. Det är enorma mängder socker, men det är bitter lemon. Och sen cheddarost på de här skorporna. Och sen så ett Earl Grey till det. Det var väl någon barndomsminne som dök upp.
Det låter som en god kombination. Jag känner smaken. Jag har väl själv, om jag inte är hemma, så känns det absolut som jag varit borta på te. Stund hos, när man var liten, hos vänner till familjen och fått just den här kombinationen. Ja, men det är en bra kombination, det är det. Jag fick en craving på leverpastej häromdagen. Nu väntar vi på en beställning, kommer i eftermiddag tror jag, vår leverans från ICA, och då hoppas att det ska finnas med en liten leverpastej där.
Och vilken typ av leverpastej äter du? För att här finns det ju väldigt många olika vägar att gå.
Jag gillar den bakad, alltså den bredbara allra bäst.
Den här danska i stilen.
Ja, den danska är ännu mer. Den danska är också bredbar, men den är ju grövre. Den är ju mer gröver och faller sönder lite och lite mer leverton och är ju godast när man får en varm direkt från charkuteristen och blir tjocka lager. Den är jättegod, men den svenska bredbara, den är ju snarare, den är mycket fetare och gräddigare och mer finmald. Den bästa varianten, det var länge sedan jag åt den, för den finns bara, om den fortfarande finns, så finns den bara på där de har delikatessdisk. Den heter Munka. Munka lever på sig. De brukade ha en glad munk på utsidan av förpackningen. Och den gick bara att köpa delikatessdisken. Jag fick den alltid hos mormor i alla år. Jag hoppas den finns kvar, men det kräver en skärkdisk som sagt. Men det finns ju lite liknande, de här olika gräddleverpastej och sånt som de kan kallas av lite enklare karaktär finns. Och det är, men de två, sen tredje är den skivbara. Jag tycker det är helt okej, men jag är inte så road av den skivbara. Nej.
Inte jag heller.
Då kan man lika gärna gå hela vägen och äta sylta istället, känns det som.
Och nu ska man ju passa på att köpa Västeråsgurka och pickla själv eller fermentera om man har den kunskapen.
Just det.
Och lägga på sin leverpastej på lite danskt rågbröd.
Ja, det är gott.
Jo, vi hoppar in på nästa lyssnarfråga. Vi försöker ju beta av här nu. Ja. Vi har ju mängder och vi har ju 3 års lyssnarfrågor som vi ligger efter på. Så att vi tar en till här i alla fall, så har vi lyckats med det. Och vill man skicka in lyssnarfrågor eller hur 3-åriga hushållsostar blir, så gör man det till
podden@edvardblom.se. Och det är Gunilla som kommer ta emot dem och... Sen hamnar de i ett stort dokument varifrån jag och Mats kan plocka. Mats plockar oftast uppifrån, jag plockar så ofta nerifrån. Och någon gång kanske någon plockar någon från mitten.
Ja, vi kanske möts någon gång.
Ja, om alla lyssnare slutar och hör av sig och tröttnar på oss, då kan vi äntligen besvara av
oss. Precis. Vi sitter med 3 lyssnare som alla är släkt. Men man får gärna då skicka etikettsfrågor, vet jag att du är lite extra svag för.
Jättegärna.
Och här kommer då en fråga. Hej Gunilla, Mats och Edvard. Skulle vilja be och få inleda och tacka för en fantastisk podd. Sannoliken en samhällsgärning. Vi får se om de alla håller med efter koffeintabletter och whisky. Men den fråga jag hoppas få svar på är följande, Sinedan. Om jag som gäst till ett mindre sällskap hos en värd har med mig drycken till middagen, förväntas jag efter presentationen vad som ska drickas hälla upp till sällskapet och under fortsättningen av kvällen fylla på glasen, eller detta förbehållet värden, alternativt att var och en förser sig själv? Allt gott och välmött önskar Patrik Isaksson inom kort att bli Damberg.
Är det ministern han ska gifta sig med kanske? Nej, han kanske redan är gift. Ja, det här är en jätteintressant fråga. Faran är ju att etiketten avskyr ju ovisshet.
Ja.
Och när någon tar med sig vin... Ja, precis. Etiketten är det enda som avskyr ovisshet mer än aktiemarknaden. Det är etiketten. Och där kommer det då en person till ett ställe och har med sig viner, och han bjuder och han står för och han berättar om dem. Och då kan det ju kännas som det är han som bjuder på vinerna och alltså i värden ska hälla i. Men samtidigt är ju det klassiska att det är ändå värden på stället som har bjudit dit dem. Det behöver inte alltid vara den som bor på ett ställe. Ibland kan ju faktiskt någon ha en fest hemma och bara få låna lokalen. Men det måste ändå vara den som på något vis bjudit dit dem. Om det i det här fallet är en person som bor på ett ställe, bjudit in vännerna och lagat maten eller står för maten, då måste man ändå säga att det är en värd och inte den andra. Om det däremot hade varit att Patrik då anordnade en vinprovning för sina egna vänner hos en kamrat, då skulle man nog kunna se Patrik som värd med lånad lokal. Men den här gången talar han ju faktiskt om värden. Och finns det en värd, då är det faktiskt värden som har ansvaret för allt, även viner som någon annan har bekostat och tagit dit, ansvarar värden för. Men han kan ju delegera.
Just det, han gör det tydligt.
Ja, precis. Det är det här tydligheten som är så viktig. Om det inte finns någon toastmaster som bland annat inte gör här, utan då handlar det om att värden måste slå i glaset och säga det är så härligt, Patrik har kommit hit med de här fina vinerna och vi är så glada. Och då kan han ju välja, antingen kan han göra så att han häller upp och sen lämnar han ordet till Patrik, och för varje nytt vin så tar han upp dem, öppnar, häller upp och så säger han Patrik ska berätta lite. Eller också säger han redan första gången, japp, nu lämnar jag över till Patrik och han kommer själv servera vinerna under kvällen och berätta om dem. Och då kan Patrik i sin tur delegera när han hällt upp allting. första omgången lite till alla och prova. Då kan han säga, ja, det som blir över i varje flaska ställer jag på bordet och var och en må själv hälla upp om man vill ha mer av någonting. Då är det liksom delegerat i tre steg. Så Patrik är den som häller upp varje ny flaska och gästerna själva fyller på när de känner för det. Jag skulle tycka att det är den enklaste varianten med att världen inte gör någonting. Patrik öppnar varje ny han berättar om och folk själva fyller på. Men det är lite grann, är det väldigt dryckesglada personer som man kanske är rädd att inte behandlar vinet fint, då kanske man måste hålla lite på det och snarare att Patrik portionerar ut och fyller på efter ett tag om det ska vara påfyllning också. Och vill man kan ju som sagt, vill man dela upp det kan det vara värden som serverar. Det enda viktiga är att det är värden som måste deklarera vad som händer. Det är han som är värd och därför är han som bestämmer och han förklarar hur det ska vara och då är det ingen ovisshet och vet alla vad som gäller och då blir alla trygga.
Ja, men då har jag direkt två följdfrågor och den första är hur långt kan man fortsätta att delegera? Så att värden delegerar till Patrik. Patrik säger att min fru Damberg kommer fortsätta att servera. Och hon skickar vidare till värdinnan. Finns det någon gräns där hur mycket man får delegera?
Det kan ju bli lite fånigt. Jag är med i ett ordenssällskap, gammalt klassiskt ordenssällskap, där det vid ett tillfälle alltid ritualen är så, eller det är på flera ställen, att ordföranden alltid ber ceremonimästaren att han ska berätta för bröderna att vad han tänker göra, att han tänker höja en skål eller någonting. Så först ber han allting och sen måste ceremonimästaren upprepa allting till bröderna som man redan har hört honom säga till ceremonimästaren. Det är ju medvetet naturligtvis parodiskt, men det är ganska dråpligt. Det blir väl medvetet parodiskt även om man då delegera för många varv, men jag kan tänka mig en helt naturlig ytterligare. Värden delegerar till Patrik. Patrik säger att man får vända var för att fylla på själv. Det är fortfarande inte ett dugg konstigt. Och till slut så ligger Nisse, är så full så han klarar inte att lyfta flaskan. Och då ber han Kalle som sitter bredvid honom, kan du fylla på mitt glas? Jag har ju lite ostadig på hand. Och då har vi faktiskt delegerat från värden till Patrik, till alla, till Nisse, eller till Kalle då. Och utan att det skulle kännas ett dugg konstigt. Och ingen skulle ens tänka på i vanliga fall att det handlar om delegering och ansvar och så. Utan det skulle bara kännas helt naturligt.
Mm. Har du sett den här Galenskaparna hade ju en sketch som ligger på YouTube. Pompomorden.
Nej.
När de driver med hela ordens, alla ordenssällskap.
Okej.
Kan jag rekommendera just det här när man tar saker i absurdum? Den andra frågan jag hade, det var ju det här, vad tycker du generellt sett med att ställa ut flaskor på bordet kontra att man har dem lite snyggt vid sidan av och att värden eller den som då blir tilldelegerad ansvarar för dem?
Det beror ju på vilken nivå det är. Alltså finns det serveringspersonal så är det ju självklart att de går runt och serverar. Och då vill man ju inte ha flaskor på bordet utan då ska glasen vara fulla hela tiden och ingen ska veta vad det beror på. Man ska knappt märka hur de fylls på. Utan det enda man kan ha, det är om man tycker något vin är extremt gott så kan man möjligen lite diskret fråga en servitör, kan jag bara få se på etiketten för att få höra vad det var för vin liksom. Mm. Men mer än så vill man inte veta om, det ska bara fyllas på. Däremot är det en mindre formell tillställning och då behöver det inte vara jätte icke-formellt. Det räcker att bara komma ner lite formalitetsnivå och du helt enkelt inte har någon serveringspersonal alls eller du har så få så du kan inte begära att de ska gå och servera. Då blir det väldigt svårt att ha det på ett bord bredvid. För att ha det på ett bord bredvid utan serveringspersonal, då är det värdens ansvar att fylla på. Och det är en dödssynd. Det är en sån fruktansvärd, ja inte dödssynd i religiös bemärkelse, men i etikettmässigt. Det finns ingenting inom det sociala som är mer tabu än att inte fylla på. Då är man en dålig värd. Ja. Om det hinner bli tomt i något glas innan han fyller på, så han blir den värsta slaven. Antingen blir han en usel värd som låter något glas gå tomt. Och det finns usla värdar som tycker, ja han dricker så snabbt så han kan minst han få vänta en liten stund innan jag fyller på. Ofta är det sådana som vill hålla lite på flaskan att de just tycker att de ska uppfostra gästerna. Men då är man ju emot den här grundprincipen att gästerna ska vara kungar och världen ska vara otroligt generös. Att man verkligen, allt ska flöda och framförallt vinet är ju symbolen för allt det andra. Det är ju därför man till exempel i judiska sabbaten, när man visar på Guds generositet, så häller man ju vin i en silverbägare så det rinner över till och med lite, för att visa på Guds generositet. Och världens generositet ska ju på något vis spegla Guds generositet som en liten miniatyr av det när man har gästabud. Och därför skulle jag säga att det får inte bli tomt i något glas. Inte ens om någon dricker lite för mycket, då får man försöka lösa det på något annat vis. Och inte för att någon, man tycker bara att någon är snilling, så då låter man bli och bjuder dem nästa gång. Men har man fått dit, har man tagit dit gästerna, så får man rofan i land. Ja. Då handlar det om, då får inget glas vara tomt. Och om inte världen har lust att verkligen se till att hela tiden sköta det här och fylla på, då är det väldigt mycket lättare att han ställer dem på bordet. Så jag tycker i de allra flesta sammanhang, när man inte har serveringspersonal, så är det en bättre lösning. Däremot, om man bara är 5 personer, för det första, alltså om världen kommer med fina viner, nu talar jag om en tillställning där man har 5 flaskor av samma vin, ja, som går kanske under någon timmes tid. Då serverar man, öppnar dem, antingen går man och serverar den första, eller också så säger man till och med, jag kommer snart, jag måste gå och hämta steken, men här är vinet, fyll på själv. Eller snarare, det gör man inte, man ber snarare någon i sällskapet i sånt fall att ta över, man delegerar det till någon kamrat som får servera. Men servera första, ja, och sen ställa ut flaskorna. Men sen kan det ju vara i en middag där man har riktigt bra viner, där man serverar en flaska av varje sort, och det är väldigt lyxiga viner som man har dekanterat på flaska och så. Och då är det ju självklart att man inte ställer dit liksom dekanteringskaraffen bara med ett bang på bordet och säger ta för er. Utan det första när man öppnar en ny sort, självklart går man och serverar det. Och så fort man har tid över, när man ser att det är lite tomt, så tar man ju också och säger vill du ha. För det är artigt att gå och servera och fylla på. Men det är också praktiskt att ha. Även om världen öser i en hel del och presenterar vinerna och fyller på, så är det också praktiskt att det står halvfulla flaskor på bordet, så att den som är lite snabbare i sitt drickande kan fylla på ett par gånger själv när världen är någon annanstans eller involverad i ett samtal eller ute i köket eller liknande.
Och aldrig en bag-in-box på bordet om man nu skulle använda en sån, utan då får man ju skaffa karaffer.
Ja, absolut. Alltså bag-in-box är ju en styggelse, kan jag tycka, på många sätt. Men ska man ha den, så absolut. Jag tycker det är ganska trevligt, den gamla traditionen med att man tar in ett helt vinfat, importerar och slår en tapp i. Men inte ens det ställer man ju fram på bordet. Nej. Utan även där ska det ju. På mycket, vad ska man säga, däremot ölfat, det är ju vanligt på tyska parten om man har en lite inflyttningsfest eller någon större tillställning sådär, att man faktiskt har ett ölfat. Och det kan ju däremot stå på buffébordet bredvid på dryckesbordet liksom, så att en och var får tappa sin öl själv om man inte har någon serveringspersonal.
Vi ska hoppa rakt ut i skogen här i Dalarna, utanför Vansbro, mellan samhällena Eldforsen och Vaken. Och vi ropade ju ut för ett antal avsnitten att man hade någon liten hemlig favoritkälla i Sverige, så kunde man skriva om den. Tycker det är otroligt trevligt när man är ute och reser att besöka källor i skogen och dricka i dem och fylla på vattenflaskor. Och det här är Per Norling som tipsar om Gumsmyren. Mm. Och den här källan har rustats upp av skogsbolaget och försätts med hink och tak. Och den här källan slår allt bultidierat vatten i världen, lovar Per. Och anledningen till att han känner till platsen är att hans mor är uppvuxen i stationshuset i Vaken och hans mormor var sista stinsen. Och vinkade av de sista ångloken som gick ut med inlandsbanan innan den lades ner. Och Per har fortfarande kvar ett hus i samhället och åker dit så ofta som det går. Och nu i semestertider så har det blivit ovanligt mycket och för sent. Som 2 veckor sedan, nu var det här ett tag sedan här kom in, så plockade de enorma mängder av skogens guldhjortron.
Åh, vad härligt.
Och då har jag koordinaterna här. Och då är det nordligt 60 grader 24.181, östligt 0.14 eller 14 grader 08.360. Och om man har en favoritkälla så får man gärna mejla in till
podden@edvardblom.se.
Precis. Du, tiden här rinner ifrån.
Ja.
Så att vi tar en lyssnarfråga till.
Och ja, men det gör vi.
Sen så vill vi även innan dess passa på att tacka våra nytillkomna
Patreon-donatörer. Ja, vi är så otroligt tacksamma. Det är tack vare er som det här fungerar. Så alla som stöder oss med Patreon och blir donatorer, stort, stort tack. Funkar det så nu att det dras automatiskt en gång i månaden
dras det automatiskt. Eller när jag kommer ihåg att lägga upp ett avsnitt där så att, det, görs, så att det dras.
Mm, okej.
Och då är det Jonas Wigling, rättsinformatik och Siri Montgomery har tillkommit här bland våra
rättsinformatik är alltså ett företag.
Ja.
Vad kul, det är även företag kan naturligtvis stödja oss. Ja. Och som vi sa förra gången...
Jag tror inte man får igenom det namnet annars i just det heta.
Rättsinformatik Blom.
Ja, exakt.
Det är rätt trevligt.
Slangen, vad blir det? Rättis?
Ja,
eller rättan?
Rättan eller rätt. Lite grann på om du är en pojke eller flicka. Och som vi sa förra gången, de som inte vill stödja oss ekonomiskt kan ju å andra sidan stödja oss genom att övertala en god vän och börja lyssna så att vi dubblar våra lyssnarskaror genom att allt fler går ut och propagerar för lyssna på Mats och Edvard.
Ja, Sveriges mest ovärdeliga podd, eller hur?
Mm.
Och nu har vi egentligen snarare en fråga, så kommer det här om pulkerior.
Ja.
Hej, tack för en fantastisk podd. För någon med dålig fantasi och kreativitet kring mat är det underbart att lyssna på någon som älskar mat. Ibland önskar jag att jag kunde älska något i livet lika mycket som Edvard älskar mat. Kan man älska någonting mer i livet än vad du älskar mat?
Jag vet inte.
Jag bor för tillfället i Mexico City med min flickvän och besöker så ofta jag kan de trevliga pulkerierna. Och vill gärna tillägga att det charmaste momentet är att till pulken blir serverad en liten saltbehållare med bikarbonat i för att klara av några sura bägare pulke extra. Tack igen, Edvard Mats.
Det är ju otroligt charmigt att höra. Jag måste säga att jag tydligen inte drog i mig nog mycket pulker då på mitt pulkeriabesök. Men det var ju väldigt, väldigt roligt att höra. Det som, etiketten, pulkeriornas etikett.
Nästan man kunde använda den i svenska köket.
Alltså bikarbonat är ju en föregångare till, man kan säga, innan vi hade Novalo Coll och olika sådana här små och så SME-prazol och sådär med olika magtabletter mot sur mage. Då hade man ju fruktsalter som samarin. Och innan liksom de mer professionella fruktsalterna som samarin, då löste man helt enkelt upp lite bikarbonat i vatten när magen var sur. Så det har vi haft som sån här huskur eller som någon form till och med som medicin, får man väl säga. Historiskt även i Sverige, det kan man läsa om i gamla, så här, när de har festat på 1800-talet och att de tar sig lite, löser upp lite bikarbonat. Så ja, men det skulle väl funka när man sitter och dricker för många rislingviner till exempel också.
Ja, eller lite för mycket surkål.
Eller champagne. Champagne är ju en riktig magslaktare ofta, för den är ju mycket syrligare än motsvarande stilla vitt vin. Men kolsyran gör att man inte märker det. Man måste ju ha champagnen syrligare för att den ska kännas... för att den ska motsvara, smaka lika syrligt som ett stilla vin, måste den vara ännu högre syra.
Men vad tycker du om att dricka champagne när man är bakis?
Kanske lite slös på god vara av den grunden att man inte riktigt kanske har det perfekta doftsinnet när man vaknar upp. I alla fall inte om man har rökt också kvällen innan. Har man tagit en cigarr på kvällen och druckit whisky och grejer eller calvados eller så kanske man inte riktigt förstår sig. Men samtidigt, man har ju sovit en natt, så jo, men det borde väl kunna fungera i sig. Det borde kunna fungera. Jag tycker champagne är lite tufft i morgonen numera. Vi har ibland typ Gunillas födelsedag och sådär, men jag måste nog ha en liten matbit innan riktigt kroppen tar emot champagne. Så ska jag ta ett på helt fastande mage, då föredrar jag typ en Boddington eller Kölsch eller något sånt.
Men först med champagne, för jag tycker det är enklare att dricka det dagen efter om man får de här öppna vida glasen jungfrubröstformade.
Ja, just det, att det inte samlar för mycket av de underbara dofterna, men att det blir för mycket då är det...
Ja, och att man släpper ur bubblorna lite snabbare också, så att det blir enklare. Precis det man vill ha i vanliga fall väljer man bort dagen efter.
Man kan ju alltid, om man har en dam i närheten, kan man ju alltid be att få låna hennes champagnevisp. De har ju ofta någon sån här liten guldchampagnevisp som hänger i någon halsband eller armband eller sitter fast på handväskan eller något. Så man kan fälla ut ett par guldtrådar och slå bort kolsyran.
En standard accessoar.
Mm.
Men nu är det tyvärr slut för idag.
Är det redan slut? Vad tråkigt.
Ja, jag vet. Men vi ses ju om en vecka.
Ja, ska jag läsa en dikt?
Ja, men det tycker jag.
Jag skulle kunna läsa högt här. Framför mig ligger gärna Snigge Snopp och hans bil. Men den kanske inte är AB Wahlströms förlag. Men jag tror vi ska hålla lite högre nivå än att läsa.
Och det är inget pornografisk Snigge Snopp på hans.
Nej, det var på den tiden när vad hette han, Kalle Stropp och Grodan Boll var stor. Så var det någon som gjorde en vad kan man säga, en ren efterapning egentligen lite grann. Och det var väldigt inne med liksom små djur som hade en kompis som var groda och hette någonting som lät som Stropp. Och då återstod ju snopp som på den tiden bara betydde en utskjutande liksom del som på cigarren eller krusbäret eller så. Den letade barnen fram häromdagen ur bokhyllan och jag läser högt. Den är ganska bra, men jag tror vi ska hålla oss till någonting ändå lite mer. Vad vill du ha för något? Du får välja Tegnér, Stagnelius eller...
Ja, men har vi haft Stagnelius?
Någon kanske, men jag är inte säker.
Det är väl lite passande.
Det tar vi. Flyttfåglarna är ju en klassiker. Se fåglarna skara till främmande land. Det suckande fara från Gautiods strand. Med vädren det blanda sitt klagande ljud. Var skola vi landa? Vart för oss ditt bud? Så ropar den fjädrade skaran till Gud. Vi lämnar med oro det skandiska skär. Vi trivdes vi vore så lyckliga där. I blommande lindar där nästet vi byggt. Balsamiska vindar och svaggade tryggt. Nu sträckes mot okända rymder vår flykt. Med rosiga hatten på lockar av guld. Satt midsommarnatten i skogen så huld. Ej kunde vi somna så dejlig hon var. Av vällust blott domna tills morgonen klar. Och sväckte på nytt från sin brinnande kar. Ljuvträden då sänkte kring tuvor sitt valv. Den pärlor bestänkte där törnrosen skalv. Nu skövlade eken och rosen har flytt. Av vinden är leken i storm sig förbytt. Av frostblommor vita är majfältet prytt. Vad göra vi längre i Norden, dess pol, blir dagligen trängre med mer dunkel dess sol. Vad båtar att kvida, vi lämnar en grav, att fly i det vida, Gud vingar oss gav. Så varen oss hälsade, brusande hav. Så fåglarna kväda på skyndande färd, snart mottar det späda en skönare värld. Där rankorna själva i almanes topp. Där bäckan är välva bland myrten sitt lopp. Och lundan är klinga av njutning och hopp. När det grymt sig förbyter ditt jordiska väl. När höstvinden ryter, gråt icke och själ. Det ler bortom haven mot fågelens strand. På hinsidan graven är även ett land. Förgyllt av den eviga morgonens brand.
Vackert. Han blev inte så gammal. Vi får ha ett Stagnelius.
Ja, men det kan vi ha. Vi kan absolut avsnitt. Ha Stagnelius-avsnitt, det tycker jag.
Det var en av de absolut största. Han var ju från Öland och min farmor och farfar bodde där på Öland i väldigt många år. Jag skulle vara väldigt förvånad om min farfar inte var med i Stagnelius-sällskapet.
Ja. Ja, vi har varit och tittat på där han växte upp när vi var på Öland. Men jag tycker absolut att vi kan ha ett Stagnelius-tema. Det passar nästa gång kanske. Ja.
Nästa gång kanske.
Ja.
Men en stor skål och tack för att ni har lyssnat.
Ja, skål! Ha en underbar helg och en underbar vecka sen och allt gott i livet.
Allt gott. Skål!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.